Det här är den sista delen i vår predikoserie Otvungen rytm. Där vi fått lära oss vad det innebär att gå i rytm med Jesus. Och idag ska vi se att det även präglar det kristna tjänandet. Jesus beskrivs nämligen som Guds utvalda tjänare i Matteus evangeliet. I texten vi ska läsa blir Jesus först kritiserad av några fariser, alltså en grupp lärda judar. Och sen kommer ett citat från Jesaja i Gamla testamentet om en figur som kallas för den lidande tjänaren. Så vad Matteus gör är att han tar beskrivningen av den här tjänaren i Jesajas bok för att hjälpa oss att förstå vem Jesus är. Men jag tänkte börja med att fråga vad er bild av en tjänare är. Tänker du kanske på en engelsk butler? Eller här har vi en japansk samurai med sin lille tjänare i släptåg där. Eller något från Sverige. Vad sägs om ett hembiträde på 20-talet? Eller Herrens tjänare, Guds son hängd på ett kors. Att tjäna kan betyda många olika saker. Vi har ju samlats här idag till gudstjänst. Och Bibeln är full av uppmaningar att vi ska tjäna Gud. Men Paulus säger också att Gud inte låter sig betjänas och människohänder, som om han behövde något. Så vem är det som tjänar vem egentligen? Det hoppas jag att dagens berättelse ska hjälpa oss att förstå. Och den börjar med att Jesus kommer till en liten stad i Galileen. Det är sabbat, alltså judarnas vilodag. Och folket gör sig redo att gå till synagogan. De har levt under romersk ockupation i flera generationer. Och det råder så kallad romersk fred. För judarna och många andra folkslag betyder det i princip att om du gör motstånd så blir du dödad. Men om du lyder så får du leva i fred och betala skatt. För romarnas militär är väldigt dyr i drift. Det kan låta som en rätt hopplös situation. Men trots det verkar ändå många judar bära på ett hopp om räddning. De väntar på att en dag ska det komma en kung som David. Smord av Gud själv. Messias på hebreiska eller Kristus på grekiska. Och just den här morgonen har en man från Nasaret kommit till den lilla staden. Det ryktas att den här Jesus kanske kan vara den kung som de har gått och väntat på. Gud verkar nämligen vara med honom, för det sker märkliga under omkring honom. Men stadens lärda fariser tar Jesus lärjungar på bar gärning när de plockar sädesax för att äta fast det är vilodag. De påpekar att det faktiskt inte är tillåtet att skörda på vilodagen. Och då svarar Jesus i princip att jag är herre över vilodagen. Sen går han vidare till synagogan. Där finns en man med en förtvinad hand. Så fariserna gör ett nytt försök att sätta dit Jesus. Är det tillåtet att bota på vilodagen då? Då svarar Jesus att det är tillåtet att göra gott. Sen helar han mannens hand. Fariserna verkar förlora kontrollen över situationen. Så de går ut ur synagogan och börjar planera hur de ska röja Jesus ur vägen. Från denna stund blir det allt mer tydligt att varje gång Jesus gör gott och betjänar någon som inte anses förtjänare, så tar han ett steg närmare sin egen död. Och historien fortsätter så här. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Många hoppas som sagt att Jesus ska vara Messias. Den här kungen av Davids ätt som judarna väntar på. Men när folket efterhand märker att han inte beter sig som en mäktig kung borde göra, så blir de såklart väldigt besvikna. Och när Jesus senare kommer till Jerusalem får fariseerna till sist som de vill. Folket utlämnar honom till romarna som avrättar honom som en slav. Historien borde ha tagit slut med Jesus död. Men när Jesus uppstår vänds lärjungarnas värld upp och ner. Med sin uppståndelse bevisar Jesus att han är Messias. Fast han verkar inte ett dugg intresserad av att köra ut romarna. Judarna har missförstått vem Messias skulle vara. Och lärjungarna tvingas korrigera sin bild av vad en kung är. Jag kan tänka mig att några av dem börjar lusläsa sina heliga skrifter. Och när de plockar fram Jesajas rulle upptäcker de en massa beskrivningar som stämmer in på Jesus liv och död. Ett antal dikter om en figur som kallas för Herrens lidande tjänare. Jesaja nämner honom aldrig vid namn. Så det finns liksom något gåtfullt över honom. Men nu fattar äntligen lärjungarna hur det ligger till. Kungen, Messias, som de har väntat på, och Herrens tjänare, som Jesaja beskriver, är samma person. Det är Jesus allt handlar om. Han är en kung som segrar och upprättar sitt rike genom sin egen död. Och en tjänare som botar våra sjukdomar genom sina egna sår. I Guds ljus ser vi att Jesus törnekrona egentligen är en kungakrona. Kristus regerar alltså genom att tjäna. Jesaja skriver bland annat att tjänaren ska bli förnedrad, pinad och slaktad som ett lamm. Och brotten han utsätts för sägs vara våra brott. Han låter sig liksom drabbas av den här världens ondska. Och så ber han för oss, skriver Jesaja. Det är precis det Jesus gjorde på korset innan han dog. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Dikterna om den lidande tjänaren hjälper oss därmed att förstå att Jesus dog för våra synder. Och i utbyte ger han oss sitt liv och sin rättfärdighet. Men stycket som Matteus citerar i samband med den här uppgörelsen i synagogan handlar inte främst om tjänarens offerdöd utan mer om hans personlighet. Det står att tjänaren varken träter, alltså grälar, eller ropar högt på gatorna. Matteus poängterar därför att Jesus drar sig undan när han hör talas om fariseernas planer. Det finns nog en vishet i det. Själv var jag en ovana att debattera för sakens skull ibland. Bara för att visa att jag har rätt. Vad jag gör då är att jag tjänar mig själv. Men Herrens tjänare har inget behov av att hävda sig. För han har kommit för att betjäna alla de som inte förtjänar det. Tjänaren bryter heller aldrig av ett knäckt strå, står det. Om du känner dig knäckt av livet eller kanske trött efter en lång tids tjänande, så kom ihåg att Jesus kan bota våra förtvinade händer som vi behöver för att arbeta med. I berättelsen botar han alla som följer med honom från synagogan. Och jag tror att det finns något läkande i att just följa Jesus. Men vägen Jesus går på leder till korset. Och lite senare säger han att vi ska ta våra kors och följa honom. Därför ska vi inte tro att det kristna livet är fritt från svårigheter eller lidande. Men från andra sidan korset kommer uppståndelsen oss till mötes. Jag tycker om Zakarias beskrivning av den som en soluppgång för de som är i mörkret, i dödens skugga. Det är ifrån gryningen, ifrån uppståndelsen som vi får vårt hopp. Jesaja skriver också att Herrens tjänare aldrig släcker en tynande låga. Och vår tro kan kännas som en tynande låga ibland. Och om den gör det, så kom ihåg att du inte behöver tro på din egen tro. För då försöker du klamra dig fast vid dig själv. En kristen tro klänger sig fast vid Kristus. Vårt grepp, åtminstone mitt, kan vara fullt av tvivel. Men hans grepp håller oss fast. För Herrens tjänare släcker aldrig en tynande låga, hur svag vår egen tro än är. Herrens tjänare ger oss istället hopp. Det är något alla människor behöver. Jesaja skriver att en dag kommer Herrens tjänare att föra rätten till seger. Och som kristna ska vi självklart motverka orättvisor på olika sätt. Men ingen av oss kan utplåna världens orättvisor. För de har sitt ursprung i oss. I våra egna hjärtan. Men nu kanske några av er tänker så här att om orättvisorna har sitt ursprung i våra hjärtan och vi inte är kapabla att utplåna dem, blir vi inte väldigt passiva då som kristna? Inte om vi följer Jesus uppmaning att vi ska älska Gud och älska vår nästa. Att tjäna andra människor är någonting vi gör praktiskt. Men Gud är inte ute efter att ha en massa små tjänare som springer runt där nere på jorden och uträttar hans ärenden. För Gud har gjort sig själv till tjänare när han sänder sin son till världen. Det kristna tjänandet bottnar därför inte främst i dig eller i mig. Det utgår alltid från Herrens tjänare. Och därför är det Jesus vi vänder oss till först. För att därefter kunna gå i frid och tjäna honom med glädje. Och hur ser det ut? Om vi stirrar oss blinda på de där tjänarna jag visade i början, så missar vi nog själva poängen. Det var personer med låg status som betjänar människor med hög status. Det kommer alltid att finnas inslag av utnyttjande i sådana relationer. Men den kristna visionen av en tjänare utgår från Herrens tjänare som också är vår kung. Vi sjöng det tidigare i lovsången, om ni märkte. Det är den högste av högste som böjer sig ner. Som sänder sin egen son. Och i Jesus förenar sig med människan. Kristus tjänar ända ner i döden. För att ge sitt liv till dig och mig. Vår relation till Herrens tjänare präglas därför inte av vårt utnyttjande, utan av hans utgivande. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Genom tron ger Kristus sig själv, vår kung och Herrens tjänare, till dig och mig. Det är så Gud har valt att föra rätten till seger. Det är alltså Kristus som verkar i och genom dig även när du tjänar Gud. Vi kan inte ge Gud något som vi inte redan har fått av honom. Den otvungna nådens rytm handlar därför, åtminstone för mig, om att inse att det inte främst är jag, individen Lars Öberg, som bestämmer rytmen. Det är Kristus som sätter rytmen för vårt tjänande. Det är huvudet som sätter rytmen för varje enskild medlem i kroppen. Evangeliet är därför ingen instruktionsbok i hur du kan bli en bättre tjänare. Evangeliet, de goda nyheterna, är berättelsen om Jesus Kristus, Herrens lidande tjänare, som ger sitt eget liv till var och en i sin död och uppståndelse. Så om du är kristen handlar inte livet om att visa Gud eller din omgivning att du är en duktig tjänare. Att du är en god tjänare eller att du är duktig på något sätt. Och det handlar inte om att upptäcka ditt sanna jag, som tidsandan vill få oss att tro ibland. För ditt sanna jag är Kristus själv. Det är honom vi ska ikläda oss och tillsammans låta oss formas efter. Egentligen tror jag att det är så enkelt som Höga Visan uttrycker det med orden: min vän är min och jag är hans. Eller som Paulus beskriver den här föreningen: jag har blivit korsfäst med Kristus eftersom han har döpts in i Kristus. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. När du tar emot Jesus i tro tar du också emot Herrens tjänare som verkar i och genom dig. Så fokusera inte först på vad du ska göra för Gud. Utan börja med tacksamhet för vad Gud redan har gjort. Och fortsätter göra för dig. I dig och genom dig för andra människor. Det är då vi kan komma tillsammans och tjäna Gud utan att ge oss själva äran. Eftersom det är samma Kristus genom sin ande som verkar i, genom och mellan oss alla. Det är hans rättfärdighet, inte vår, som för rätten till seger. Jag har upplevt att det finns en frid i den insikten. En insikt att, som gör att vi faktiskt kan tjäna Herren med glädje efter nådens otvungna rytm. Det är inte oss själva vi behöver tro på. Och det hänger inte på vår egen självtillräcklighet. Det är Kristus som är sänd till världen. Och om vi tar emot honom, sänder han sedan oss. Be därför Gud att hans rättfärdighet ska få verka i och genom dig. Amen.